Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Pernilla berättar om hur hon träffade en man som var en stor bedragare. Och där finns också avsnittet där Elisabeth berättar om sin pappa som var psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Men den här människan, han ska ge mig mina pengar. För att det enda han ville göra den här tiden som jag var involverad och han ville involverad i det här, det var att skada mig och få bort mig på ett jätte orättvist sätt. Så nu är det så här, rättvisan kommer tillbaka, du ska betala ut min lön.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Susanna. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är 30 år och är butikschef. Ja, vad mer ska jag säga? Gör allt på dagarna om inte jobbar, massa annat roligt.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Nej, men jag tror så här att eftersom podden handlar om psykopater på olika sätt så tror jag att många bemöter och har mött många narcissistiska och psykopatliknande människor på arbetsplatser. Och det jag har varit med om med kollegor är ju verkligen en av de exemplen. Den här människan kom in i en roll att han skulle vara driftpartner i vår butik. Tillsammans då med ägaren. Jag skulle då funktionera som butikschef, vilket jag fortfarande gjorde och gjorde då. Men han blev ju något helt annat ju mer tiden gick. Jag jobbade i konceptet sedan innan och var ansvarig redan innan. Vi skulle öppna upp en ny butik och därav så blev konceptet ett större koncept. Och med tiden gick då så skulle vi utöka det. Och därmed så togs den här personen in då som driftpartner för att liksom lyfta konceptet och göra det bättre marknadsföringsvis och sådär. Så att jag fanns med i bilden sedan innan då. Så att det var liksom inget nytt och det var det som var så konstigt också att det blev som det blev till slut. För att jag menar, jag var ju insatt i det hela. Både jag och ägaren hade ju väldigt nära kontakt. Så att den här människan kom in och gjorde allting huller om buller. Det syntes ju väldigt tydligt efter ett tag liksom.
Hur skulle du beskriva den här personen första gången du såg honom?
En sån här tuggare. Vet du, en sån här som varit med, liksom med i branschen länge. Jag är en sån människa som alltid går på magkänsla, vilket är jättedåligt ibland, för att man kan bli lite dömande då mot människor. Men jag fick ett roligt intryck av honom. Men också det här att jag visste att den här människan tuggar på. Alltså du vet, att det här tugget när man pratar. Man märker att, är han typ för detta narkoman? Eller är han bara typ lite ADHD-människa? Du vet, det är alltid liksom hype. Och det ska vara där och det ska vara här. Att han liksom var lite fart och flängt på honom. Inte så professionell, utan mer liksom en rolig prick som faktiskt passade in för det han faktiskt kom in och skulle göra, vilket var att marknadsföra och liksom att göra allt bättre för butiken. Men jag hade en oviss känsla från början, men det var liksom första intrycket jag fick. Det är en lite ovisshet, men också lite sådär, du vet, ja, det här är lite en, jag vet inte om man ska förklara det koncept eller det begreppet när man säger att en sån här tuggare, jag vet inte om jag ska förklara det bättre, men en sån här människa som man bara vet är lite, ja, man kanske inte kan lita på 100% ut, men ändå liksom kanske vet vad de gör.
Jag tänkte på hans första varningsklockor eller de första märkliga beteendena som du och kanske fler här då på arbetsplatsen också märkt av hos den här kollegan.
Nej, men jag tror att jag tillsammans med personalen då, vilket var bara 2-3 stycken, fick någon väldigt konstig känsla när vi hade det första mötet då med våran ägare och honom, när de skulle presentera då att nu kommer han in som driftpartner i det här, vi ska liksom lyfta på och göra det bättre nu med lite ny invinkel, och med då att ägaren pratade på sitt sätt så kom han in med lite andra invinklar, och det var lite så här motsägelsefullt av vad vi egentligen skulle göra. Men han typ sa det med så här lite tuggskärm, du vet, som man nästan skrattade åt det, men faktiskt mycket av det han sa blev ju verklighet sen, som absolut inte var det de kommit överens om. Så att det var nog väldigt olustig känsla när vi satt där allihopa, och det visade sig väl att det var också sant liksom. I början, eftersom det här rör sig om några månader, vi kan nog säga att det handlar om kanske 6 månader totalt att han var inblandad i det hela. Men från början till slut, eftersom jag hade liksom en ansvarsroll, jag var liksom den som gjorde scheman, hade ansvar för butiken, och jag menar, det var det som sades också vid det här mötet när ägaren kom in och sa, men allt kommer liksom planeras och göras som innan, bara att de kommer lyfta upp det här på ett annat sätt nu, så att du då ska göra det du gör och fortsätt göra det bra som du är med personal och schema, planering, och jobba nära med den här personen då och komma överens om lösningar, och han får då göra sitt, som att lyfta butiken, du får liksom stå för det här, ja, men dagliga. Men sakta men säkert så började det pratas om tider. Att nu ska vi liksom, på grund av likviditeten som han sa, nu ska vi dra ner på personal, för det finns inte riktigt pengar i det här. Och det började med då att jag fick ju då säga till min personal att de inte skulle få mera tider efter någon månad. Och det var ju okej, för de gick ju mer och mer ner i tid i och med att det här fortgick liksom. Så det var nog mer det. Och sen så när sommaren började komma in, så var det mycket också det här att då kom han direkt till mig. Lite sådär, men du är tuggande igen. Ja, vi måste prata liksom om andra tider nu, och det ska vi ska prata nu om att, du vet, exakt så här pratar han. Att vi måste tänka på det nu. Och jag var såhär, jo, vad är det vi ska prata om? Jag är väldigt direkt när jag frågar och väldigt direkt när jag liksom möter folk. Och det var liksom aldrig det här direkta svaret. Det var bara tugget hela tiden. Och jag blev så här, när du pratar om mina tider som butiksansvarig, eller butikschef kan vi ju säga då, säg vad du vill göra, för att jag har en roll. Och den rollen går inte att jag går ner i tid bara för att du säger det. Det finns en anledning till det. Och jag vet att det var dit han ville komma, men han kom ju aldrig dit, för han ville ju aldrig möta mig och liksom och säga att det var det han ville. Men det var liksom det här med att det ska vi nog lösa med tiderna, och vi måste bara tänka på att planera det bra. Så när jag då frågade honom, okej, hur vill du lösa det? Jag förstår inte, är det mina tider du vill gå ner på eller andra saker? Så var det med att han gav jätteluddiga svar. Att bara, jo, men vi ska tänka på det. Ja, men det blir nog bra. Det var det sådana svar jag alltid fick. Så det gav mig en olustig känsla till allting.
Han var svår att greppa?
Jättesvår att greppa. Talets förmåga, men på det här obehagliga sättet. Så det var väl mer det. Och sen så kom det till att han började då göra om och typ riva butiken sakta men säkert. Vilket var väldigt tydligt när vi satt där i det här mötet då, när vi liksom presenterade hela det nya konceptet med honom och ägaren då, att det är konceptet i sig som har sålt in oss till den här platsen vi är på, och det är det konceptet vi ska fortsätta med. Och han började sakta men säkert då ta in människor från ingenstans. Människor som kom, och de här människorna var väl då varumärkeschef eller ansvarig för vissa företag och sådär. Och han då gick runt lite tisslande och tasslande som en liten räv och pratade illa om vårat koncept, vårat namn. Och nästan så här högt och tydligt bara, vad är det här namnet egentligen? Liksom, vad står det här namnet för? Man fattar inte ens vad det är för någonting. Och jag hörde ju det här. Så att jag hade en dialog med vår ägare väldigt mycket om det här. Och han var ju väldigt benägen om att veta vad som hände. Eftersom det är stora pengar som investerade. Och liksom, det är en fungerande butik och ett fungerande koncept. Men det är väldigt mycket det här liksom, tala illa om konceptet. Göra om på sitt sätt. Och bara försvinna lite, komma tillbaka lite, ta in lite konstiga saker som inte alls var i mån om det vi redan hade. Körde sitt egna race och när jag ifrågasatte saker och ting så var det så här, men det här kommer bli bra, det här kommer bli bra. Och alltid liksom sålde in konceptet att han är en person som rör sig i väldigt bra kretsar och det är liksom influencers, det ska vara sådana saker. Och det är så oviktigt för att han levererade inte så mycket egentligen. Det var bara så här att han kunde komma in med saker och ting, varumärken som kom, saker, stora möbler som ställdes överallt som egentligen inte hade någon anledning till att finnas där. Och när han då väljer att byta namn på butiken utan godkännande från centrumledningen där vi är och allting, så var det också ett varningstecken liksom. Men jag höll min god ton. Bara för att jag, allt annat magkänslan, det kommer komma mer. Så ju mer jag har på den här människan, desto mer han gör, så kommer ju ägaren själv se att det här är ett stort fel. Liksom, det är ju någonting som verkligen går snett till här. Och vilket gjorde. Så att, ja, det var väl de första sakerna. Och sen så bara pågick det och bara hände ännu mer hemska saker ju mer tiden gick.
Men du sa att det var liksom ditt sätt att bemöta det, att ändå hålla lågt.
Ja, eftersom jag ställde direkta frågor och inte fick direkta svar så kände jag ganska tydligt väldigt snabbt att den här människan är ju ogreppbar som du sa. Men också att den här människan är, förstår mig rätt när jag säger att han är farlig. Då menar jag att den här människan är kapabel till allt. Jag är en person som nästan inte litar på människor för att jag vet att människor i olika situationer, när man känner sig pressade eller inte, är kapabla till väldigt mycket. Och den här människan är en äldre person. Han är lika gammal som min pappa liksom. Så att jag menar, han har varit med länge. Så jag menar, om vanliga yngre människor i min ålder är kapabla till att göra saker när de känner sig pressade eller när de vill komma underfund eller göra saker och ting lite på smyg eller halvärligt sådär, då kommer ju han kunna göra det ännu mer och ännu värre. Vilket också stämde. Sommaren gick, jag hade en jätteolustig känsla. Våran butik är en butik där folk egentligen ska samlas och liksom ha en mer än en shoppingupplevelse, liksom en väldigt fin upplevelse att kunna umgås på. Vi har kafémöjligheter och sådana möjligheter också i butiken, så det ska vara liksom en plats att komma till att shoppa, men också ha liksom en skön och liksom härlig stund. Och mina vänner brukar oftast komma dit och sitta. De handlar ibland. Ibland står de bara där och jobbar vid datorn, vid kassan eller vid de sittplatser vi har. Och de fick ju också en väldigt dålig känsla av honom. Och han har gjort och gjorde konstiga saker framför dem ibland. Ett exempel som jag aldrig kommer att glömma, som jag tog jätteilla vid mig vid. Det var att vid ett tillfälle då så kommer han från ingenstans igen. Han kommer ju gå i den här butiken som, han liksom ingen daglig rutin, han kommer och bara går. Och så kommer han in en dag och jag står bakom kassan och har fixat alla liksom kassakvitton från sommaren och sorterat ut allting. Och så säger han så här, då tar han fram, han tar fram kassapärmen. Alltså vi har en pärm där alla kassakvitton sitter. Och då satt mina två vänner längre bort och satt och liksom pratade och höll en dialog där. Och då frågar han mig rakt ut, tar upp den här kassapärmen, öppnar upp en sida och så pekar på ett kvitto. Ett kvitto då som jag har justerat, det är ett kvitto vars personal och hennes mamma kom in och gjorde ett större köp. I det här köpet då så har jag gjort fel, för jag har dragit på personalrabatt, vilket vi inte får göra på originalkvitton. Det är separata kvitton vi måste göra, typ som en separat faktura. För att de priserna som vi har i personalrabatt måste vi betala utifrån vårt kassasystem. Så jag gjorde fel, jag gjorde en återbetalning. Och då har jag liksom gjort en återbetalning på den artikeln som då hennes mamma köpte och gjort en återbetalning till mitt kort och sen swishat tillbaka till henne och gjort ett rätt köp helt enkelt. Och jag har skrivit det här på det här kvittot. Men det här kvittot pekar han på och säger så här, kan du förklara vad det här är för mig? Jag bara, ja, vad är det du liksom, jag förstår inte vad du syftar på. Så här, du står här, det är fel köp i personalen, du står liksom att det är personalköp. Och då vill jag bara förmedla liksom att han har ingen insikt ens i hur man sköter den här kassan. Han ringer och frågar hur man ska göra kassan. Han tycker allt i butiken är skit. Han tycker vårt kassasystem är skit. Han tycker att vi suger liksom på att sätta ut priser. Och han vet inte, alltså han liksom har ingen koll, utan det är ju jag och min andra kollega som sköter det här. Så jag står lite sådär halv... Jag vet inte, så här, man blir lite så här halvnervös när någon frågar en sådär. För det, jag vet ju vart han vill komma. Han syftar ju på att jag har tagit pengar från kassan. Det är ju det som jag direkt får en känsla av att han vill få fram. Eftersom jag har gjort korrigeringen, tagit tillbaka på ett kort och sen liksom gjort en swish till henne tillbaka, gjort ett rätt köp från hennes till andra. Så mina vänner som sitter där börjar titta, för de ser hur jag går upp i varv, börjar prata lite fortare än vanligt, för att jag vill bara ta tag i den här människan och rent av smälla till han, för att jag vet exakt var han vill komma och jag vet vad han hållit på med innan. Så han vill ju på något sätt, som jag fick känslan av, gömma det han gör. Och jag såg inte varför jag blev the target, för det har alltid varit under de här målen som gick att jag kände att det var jag han ville åt. Han ville få bort mig med timmar, han ville få bort mig på mitt ansvar, han ville ta över liksom göra scheman, han ville göra allting, men han gjorde ingenting. Han var ju inte ens i butiken varje dag. Så att när han kom med det här, då kände jag så här, har han suttit i våra kassapermar då? Fastnade inte av ett större intresse av butiken i sig, bara för att leta efter något. Och det är så här, okej, kvittot i sig var ju ett kvitto där det står exakt vad som har skett och vad som har gjorts. Så att det fanns liksom ingenting att hämta, men att han ville trycka på det och typ med så här förmedla till mig att vad är det här, vad du har gjort. Så det var ett tomt anklagande, men anklagandet var väldigt tydligt, för att de som satt där, vilket är mina vänner, höjde ju ögonbrynen extremt. Och till och med sa till mig efteråt, vad är det här för idiot? Anklagade han dig nyss typ ens för att försöka liksom ha tagit någonting från kassan? Men som sagt, det fanns ju ingenting att gå på liksom. Men den där dåliga känslan hade jag. Så jag ringde min kollega efter det, för jag tog jätteilla vid mig. Jag ringde min kollega på vägen hem. Och då säger han, min kollega då är nämligen ägarens son. Så att han säger då till mig, för att lugna mig, för jag var jätteupprörd, jag bara nu räcker det, när människan har gått in och gjort så extremt fula saker mot oss och mot butiken i sig, nu har han gjort så här och nästan försöker anklaga mig när jag verkligen går in och gör det rätt, vet du, för mig och för våra varumärken med det här kvittot. Det är som bagatell, men som jag tar åt mig vid, för jag vill ju inte ens förknippas med att ha gjort någonting som jag inte gjort, speciellt inte att ta eller stjäla någonting. Och då säger min kollega så här, jag vet det här sedan innan, för att pappa då som ägaren har frågat mig, har du märkt liksom att det är något konstigt mellan henne då, alltså jag och den här driftpartnern, för att han anklagar henne indirekt att göra lite konstiga saker. Och då hade ju min magkänsla varit rätt hela tiden. Så att väldigt fult gjort, men också ingenting som den här människan kan stå för att han liksom har gjort. För att jag ringde ju min ägaren sen och berättade till honom vad som hade hänt. Och han var ju liksom, ja, du har inte gjort något fel. Du har gjort rätt i separata fakturer som görs. Och jag menar, jag förstår inte varför, vad han gnatar på. Då frågade han mig, är det något som har hänt mellan er? Varför beter han sig så här mot dig? Och varför vill han alltid komma med pikar och anklagelser? För då får jag reda på att då har ju han ringt många gånger vår ägare och liksom försökt lägga mig i dåliga dagar. Förstår du vad jag menar? Och det får jag reda på då, vilket jag hade en känsla hela tiden att det var så. Och då sa jag, vet du, jag har ingen aning om varför han gör så här. Den här människan är lika gammal som min pappa, sa jag. Han gör väl det här för att han vet att jag inte går att lura. Att jag ställer direkta frågor om varför han gör saker och ting. När ska vi göra det här som du säger? Ger honom direktiv på vad ska göras i butiken? För att det är min roll att göra. Och han tycker ju obviously inte om det. Så att han är ju gått bakom min rygg och liksom sagt de här sakerna till vår ägare, vilket jag fick klargjort då. Så att ja, känslan var ju rätt och det var det värsta som någonsin kunde hända. Men jag menar, det är så bra för att vår ägare då förklarade till honom. För då ringde ju han. Han hade väl en känsla på att jag tog åt mig. Så han har ju då ringt ägaren den här samma dag. Alltså allt det här utspelar sig på en eftermiddag. Jag ringer min kollega, jag ringer min ägare. Allt sker kanske på loppet av 1-2 timmar. Han då sitter och ringer honom medan jag pratar med honom och vill ju få tag på honom, kanske berätta att nu har jag sagt det här till henne. Är det hon som ringer och kanske vill liksom på något sätt smooth it out? Men det är redan kört. Så att vår ägare förklarar till honom återigen då. Det hon gör är rätt. Jag förstår inte var du ens, varför du görs, liksom, vart du vill komma med det här. För att som du vet, och så som vi har gått igenom, och jag menar, hon är den personen som ska förklara till er och har väl förklarat då att hon har gjort på det här sättet för att systemet är så, kassan ska bara köpen från, alltså vanliga köp, och personalköp sköts på något helt annat sätt och det sker på separata fakturer. Så att det är liksom inget konstigt som har hänt här.
Så det var skönt att ha vår ägare bakom mig. Och jag menar, han och jag är jättenära. Och det är väl det som jag känner också, att det var det jag vann på i längden. Att vi hade så bra dialog. Och att den här idioten faktiskt sen gjorde bort sig själv helt och hållet.
Men tänkte du väldigt tidigt på hans alltså väldigt manipulativa och kränkande beteenden? Alltså,
absolut.
Förändrade det här dig också, hur du mådde och kände dig på arbetsplatsen?
Ja, absolut. Jag hade en konversation med honom. Det var vid ett tillfälle. Men det här bara med schemat och mina tider. Då sa jag till honom, hur menar du, att man skulle gå ner i tid? Och vad ska vi göra? Hur ska vi göra det här? Och jag menar, jag fick ju en jätteobehaglig känsla redan där då. För när jag tycker om att ha väldigt tydliga direktiv på vad jag ska göra. Och jag menar, om vi ska driva den här butiken tillsammans, att jag har min roll och du har din roll, och ni vill ta ännu mer ansvar än vad egentligen som är sagt ni ska göra, då måste jag ändå kunna ha framförhållning till hur ni ska jobba i sommar, för det var sommar det här skedde liksom. Hur ska ni jobba i sommar, semesterdagar, alltså allt det där. Så att allt det här, all den här oklarhet och ovissheten fick ju mig att bli stressad och må jättedåligt. Och plus på att jag hade den här dåliga känslan. Vid ett tillfälle, det här är slutet av sommaren, så skulle jag då göra ett semesterschema. Och jag hade frågat honom en månad innan, ge mig semestertider. Varav han då inte har gett mig semestertider, och han skulle återkomma med det. Han ville då säga att men jag kommer göra semestertiderna. Jag bara, fast det är jag som sköter det är inte du. Så att det var alltid att han skulle säga att han ska göra det, så här, fast det är inte du som gör det här, det är jag som gör det här nu. Och det har jag alltid gjort och kommer alltid göra. Så tills det inte händer någonting andra saker i våra arbetsroller, så ska vi liksom hålla det till hur det ska vara. Men då kommer jag ihåg att han skickade ett sms till mig den sista på den här månaden. Och skriver då att kommande månad, alltså det är imorgon, så behöver du inte jobba på grund av likviditeten inte är så bra som den är. Det går inte så bra. Han har inte råd att betala ut min lön liksom, för de dagarna som jag skulle jobba. Och då har jag redan satt ett schema 2 veckor innan som han har tagit del av. Och inte sagt något om. Han säger det här då sista dagen på den här månaden. Och jag bara, nu orkar jag inte mer. Inte för någonting, men det är så här, vi alla har ett liv. Jag har mina utgifter, så som alla har. Och att han bara gör så här, det visar på att han har varit helt ointresserad de här 2 veckorna innan. Och kommer liksom precis dagen innan det här nya schemat ska ta in. Så att han ska gå in och jobba och ta alla timmar, bara för att det inte finns pengar i hans bolag att betala ut. Och då vill jag också säga att denna månad så hade jag en så stark känsla att inte han skulle betala ut min lön, vilket han inte gjorde. Och sen får jag reda på då att han har ju då lånat pengar från vår ägare för att betala ut min lön i juli månad. Så att jag vet ju att det ligger så mycket oklarhet och så mycket skit bakom den här människan.
Du fick ingen lön?
Nej. I alla fall inte utsatt. I juli månad skulle jag få lön från honom då, innan den 25, vilket stod på mitt kontrakt också. Ett kontrakt som han har stått och skrivit på med mig, vilket han sen hävdade att det inte finns, men i alla fall. Jag fick inte lön av honom. Det gick väl kanske 3-4 dagar plus den månaden. Varav då min ägare gick in och lånade honom pengarna för att ta ut min lön från hans bolag. Och då vill jag bara understryka, han och hans bolag kom in som driftpartner för att stärka upp vår ägare och göra det bättre tillsammans med oss.
Men kan du förklara också en driftpartner, tänker för de som inte förstår riktigt?
Nej, men en driftpartner är en företagspartner som går in. Det kan vara med pengar, det kan vara på olika sätt marknadsföringsmässigt. Någonting som ska liksom driva till företaget eller butiken till ett bättre stadium. Och han kom in i det syftet att han då och hans bolag som gör marknadsföring skulle komma in och sköta driften. Alltså driften, då är alltså allt som med personal att göra. Hjälper då vår ägare att när man sköter driften så ska han betala ut våra löner. Våra personal, alltså driften i butiken, den dagliga driften. Betala ut löner, sköta marknadsföring, se att butiken sköts i det syfte det ska vara med tillsammans med mig då liksom. Men han är partner med ägaren, alltså det är de som är då ansvariga. Jag och min personal är bara personal. Vi får betalt för det vi ska göra, vilket är att jobba och ha våra ansvarsroller. Och han då, och hans bolag, ska gå in och betala oss för det vi gör. Och också stå för driften. Alltså det är liksom driften, den dagliga driften i butiken helt enkelt.
Mm, det var bra förklarat.
Ja, var bra.
Precis. Så att juli månad och du får ingen lön.
Jag fick ingen lön på 3-4 dagar. Alltså försenat. Och sen då får jag reda på att min ägare, vår ägare, har gått in och lånat honom pengar för att tala ut min lön. Så jag fick ju min lön. Men det var då från vår ägare. Det var inte från honom. Och han skriver att från och med liksom imorgon behöver du inte komma in och jobba.
jag är med i facket. Så att han kan inte göra så lagligt mot mig. Så jag ringde upp min ägare då igen. Och sa det här. Jag fick det här sms av, den här, av honom. Där han skriver då väldigt utförligt att. Ja, tyvärr så kommer inte kunna, du kommer inte kunna gå in de tiderna som är satta. Som jag har satt eftersom jag har spurt schemat. För augusti. Men jag tror att du kan bli väldigt duktig säljare. Du kan nog jobba för mig istället och sälja annonser, marknadsföringsannonser. Det tror jag att du är jätteduktig på. Då har jag alltså på riktigt nu, jag tog ingen semester den här sommaren. Jag har inte heller lagt någon semester på mig själv för det här semesterschemat för augusti. Alla andra är på semester förutom jag och han då. Och han skriver till mig sista månaden i juli, du vet, alltså jag orkar inte då. Då har det ändå gått med att han har anklagat mig för stöld. Det har varit, han har rivit butiken, han har tisslat och tasslat med allt. Han har, du vet, det bara så här byggs på. Så jag bara drar in det här juridiska. Som sagt, jag är väldigt direkt när jag pratar, men att då, man ska vara direkt också. Det, när man inte kan diskutera med en människa, om man inte når fram till människa, var då bara rakt på sak. Och det är det jag försökte vara. Så jag skriver då, enligt facket så är det inte rätt det du gör, jag har min rätt. Du kan inte ta ifrån mina timmar liksom, x antal veckor i förväg. Och du måste, här måste planeras en månad innan minst. Så att min ägare då, när vi pratade, var ju på helt min sida. Och liksom bara, gör det här juridiskt nu. Liksom, dra med facket i det här. Strunta liksom det här. Utan gå in och jobba de timmarna som du ska jobba. Och låt inte honom ta över övergreppet över det här. Vilket jag gjorde, jag klart jobbade. Och jag menar, han var inte närvarande heller. Men vi hade en konversation då på sms:et efter det han skrev. Jag svarade, enligt facket kan du inte göra så här. Etc. Han då svarar på sitt sätt. Lite sådär då, så här kan du väl inte göra. Lite, alltså i barnsligt tom svarade han mig då. Han kommer då in, om det var någon dag efter det, i butiken jag står och jobbar. Och så går han och, hej, hej. Jag blir så här jättetuggande, jätteobehagligt trevlig, du vet. Och så kommer han fram till mig när jag står där. Och då kommer jag ihåg, jag höll på att fixa våra kassakablar. För det var något fel på vår kvittomaskin. Och då höll jag på där bakom alla kablar. Då står han liksom bakom mig. Det var så här, försvinn. Alltså försvinn, tänker jag. Vet du vad, du vet. Vänder man bara smälla till honom på riktigt. Han är så extremt obehaglig. Alltså, Emily, han är så obehaglig. Så att det är på en helt annan nivå. Du vet, känslan bara säger så här, nej, nej, nej. Kom inte hit. Och jag menar, min arbetsplats, det ansvaret jag har haft, det vi har gjort, det vi har byggt. Jag älskar min arbetsplats. Så jag vill bara inte börja ogilla den, vilket jag börjar göra när han finns där efter det han har gjort. Men i alla fall, han börjar då tissla och tassla. Jag märker att han vill ta kontakt. Det är det han vill göra. Och jag vet inte hur han ska göra det. Och det här med att han är väldigt oförsägbar. Det här sättet han är, man tänker att han har varit så här gammal narkoman. För att han har det här tugget. Det är så här att han liksom nästan går och rycker. Och lite, vet, att han gör såna konstiga saker. Han har bara en sån approach. Men i alla fall, så gick han bakom kassan och så säger han så här, ja men vi måste ju prata om det vi skrev häromdagen. Då sa jag så här, jag vill faktiskt inte prata om det här på min arbetsplats. Jag mår så bra här, sa jag. Jag vill inte att du ska förstöra det här för mig. Och han bara, fast vi måste ju kunna prata. Jag ber från vad jag vill prata om. Enligt min juridiska rätt, enligt facket, så kan du ta bort mina tider för augusti. Så enkelt är det bara. Och då svarar han mig så här, men jag är inte med i någon fack. Och du vet, jag tänker så här för mig själv. Nu sätter jag på inspelning. Så jag spelar in honom på min telefon. Jag gjorde det. Och du vet, jag bara, återigen då, för att jag ska få med det på inspelning. För det är så sjukt. Alltså jag vet att den här konversationen kommer bara dra ut i tomma intet. Så jag vill bara ha det inspel för att kunna ha bevis. För jag menar, han är ju så duktig på att prata, den här människan. Så att, återigen, han är kapabel till att göra whatever. Så jag menar, jag måste ha bevis på någonting. Så jag spelar in på min telefon, det ligger under kassan. Och då säger jag så här, jag är med i facket återigen. Du kan inte ta bort mina tider, så enkelt är det. Och han då säger, fast vadå? Jag är inte med i någon fack, vadå? Tänk om jag skulle med i någon fack och dra in alla då arbetsgivarorganisationer då för det här. Jag bara, vänta nu. Jag är med i ett fack som säger till mig att du inte, som arbetsgivare eller vad vi ska säga du är, har inte rätt att ta bort mina timmar på en sån här kort varsel. Utan du är skyldig att betala ut och låta mig jobba de här dagarna som är satta. Varav han då börjar tugga på och säga, jaha, så att då ska man dra in alla organisationer då. Ja, jag är inte med i någon fack, så jag förstår inte vad du pratar om. Jag bara, fast jag är med i facket, så det struntar i vad du är med i. Jag är med i facket, så att jag har min lagliga juridiska rätt på min sida. Och han då säger kanske 8-9 gånger, men jag är inte med i någon fack, säger han. Jag bara, fast det handlar inte om vad du är. Jag säger att jag är med i ett fack. Och vad du är, det är upp till dig. Du är skyldig till att göra det som arbetsgivare ska göra.
Så att jag vet inte vad du pratar om. Så konversationen börjar dra ut på det här och jag säger återigen, jag är med i ett fack, du kan inte göra så här. Varav då han bryter samtalet som han har om det här, att han är med då, att han ska dra med massa, tänk om han drar med arbetsgivarorganisationer då på olika sätt och försöker på andra, vet, han bara babblar på. Alltså Emily, exakt så här var konversationen. Han börjar dra in saker och ting och jag bara står där och tänker så här, wow, den här människan. Jag bara, vet du, vi tar det här någon annan gång på arbetsplatsen. Rätt är rätt och fel är fel. Min rätt är att jag ska jobba, jag är här nu, så vi behöver inte prata om det här nu, för att jag känner bara att jag mår bra på en arbetsplats, du får mig må dåligt. Ja, ja, då kan vi prata om hur det sköts på den arbetsplatsen. Det finns ju gamla matlådor i matsalen och jag menar, vadå, det är väldigt dammigt överallt. Och det är så här, här sitter vi och diskuterar ett fack och vad min rätt är. Och han vill dra in och försöka prata om matlådor inne på lagret. Och då säger jag så här, ja, vet du, bara för sakens skull att du försöker liksom anklaga mig för något mer för matlådor. Jag vet att det är inte mina matlådor för jag äter aldrig på jobbet. Och då tittar han på mig som ett, vet, ett UFO och bara, ja, du ber om ursäkt om det då. Han pratar om matlådor när jag tror att bara vill hävda mig att du inte kan göra det du säger att du kan göra med mig. Och sen efter den gången, jag jobbade i augusti ut då. Och jag menar, sakta men säkert, eller väldigt fort men säkert, så bara kom jag alltid på ytan. Det blev ju bra till slut, men fy fan, vilken jobbig sommar det var.
Men du sa att det blev bra sen. Hur mynnade det här ut? Är han kvar som driftpartner?
Absolut inte. I augusti månad då, när allt som allt hände med det här speciellt, så gjorde då vår ägare också en väldigt grundlig research. Och sakta men säkert så kom saker och ting upp. Han har ju då inte ens avtal på saker och ting, alltså ett sortiment, andra varumärken som han tog in under den här tiden som han var med. Så han hade då inte skrivit avtal, och det är avtalsbrott i frågan om. Att han liksom har tagit in saker för egen vinning, tagit pengar på eget bolag och inte delat med sig till vår ägare som faktiskt är deras avtal med varandra, utan tagit allting för egen vinning, gjort sidomässiga avtal med alla som han har tagit in under den här sommaren då, månaderna. Så att allt han har han gjort för sig själv och inte delat det med någon. Och därför har tillsatt och tasslats väldigt mycket. Och jag förstår ju nu varför. Vi förstod ju då också varför. Så allt hände i augusti för några år sedan. Så att han har sagt, augusti kom. Allt kom upp på ytan. Han har då tagit in varumärken och sortiment. För egen vinning. Skrivit ogiltiga avtal för sig själv. Inte ens i samband med vår ägare eller vår ledning eller överhuvudtaget det. Utan allt han har gjort och allt han har tagit in i de här månaderna är då rent av, alltså, bedrägeri. Han har tagit pengar för marknadsföring som de här varumärkena aldrig fick. Han har, ja, men sagt, pratat, tuggat på helt enkelt med alla de här varumärkena som sedan kontaktade våran ägare. Och allt kommer väldigt klart upp på ytan. Att han är en bedragare. Och vi gör researchen då, så får vi reda på att han är dömd. 4 gånger tidigare för grovt bokföringsbrott. Alltså det är 4 domar han har på sig. Varav då det här bolaget som han gick in med oss inte ens skrivit på honom. För jag tänkte så här, han kan ju inte driva bolag om han är dömd. Så det här bolaget som han hade är skriven på hans söner. En av hans son som nog inte ens vet om det här. Och jag menar, han har ju gjort allt det här med en känsla av att det kan gå åt skiten igen. För det har gjort för alla hans bolag. Så det får vi reda på liksom. Men jag tog ju det här vidare med facket, för jag kunde inte ta en personlig battle med den här människan. Och vår ägare sa också det, att gör inte, utan dra in facket, gör det här liksom rätt som rätt och bara strunta den här människan liksom. Så att jag fick då en tillfrågan från vår ägare i slutet av augusti att bara skicka ut ett massigt skick till alla våra varumärken, alla som är inblandade i vår butik och vårt koncept, att den här människan jobbar från och med idag absolut inte med oss längre. Han är bortsett från allt som har med inblandning med konceptet av vår butik att göra. Inte varför, utan vi skrev det bara så för att det ska vara tydligt. För då hade ju många av dem redan en aning och
en kännedom om vad som har hänt, eftersom de själva har blivit blåsta, undrade vad deras marknadsföring var när det inte fanns någon marknadsföring exempelvis. Så att jag skickar ut mejlet till samtliga. Och sen så försvann ju han.
Har du funderat lite ibland på vem var det som rekryterade honom? Var det den här ägaren?
Ja, men alltså inte rekryterade. De har haft en kontakt innan vad jag förstod. Inom branschen som de jobbar i. Så jag tror att det är mer en kontakt sen innan. Det är inte så att han har rekryterat honom till en ny människa. För menar, om det hade varit en rekrytering så hade det nog varit väldigt mycket mer research än vad som skedde liksom. Och jag menar, den här människan har verkligen talets förmåga. Det säger han är farlig för att han är kapabel att prata till sig nästan vad som helst. Tills det inte går längre. Och som sagt, jag tror han är väldigt säker på att han är en sån person, du vet, som bara går runt i cirklar och lurar folk. Han är ju en bedragare. Han är ju dömd för grovt bokföringsbrott och liksom stora skulder till företag och bolag. Så jag menar, den här människan går nog bara runt av att försöka komma in lite här och där. Försökte lirka in sig lite här och där. Om det inte lyckas och inte går i skiten så har han vunnit någonting på det. För jag menar, han har ju tagit pengar från varumärken och från företag under de här tiderna som han har jobbat. Och gjort sitt fast han inte gjorde ett skit liksom. Så de pengarna har ju han. Och vart de har gått har ju ingen aning om liksom. Han har inte betalat tillbaka några pengar till dem.
Hur ser din arbetsplats ut idag skulle du säga utan honom?
Fantastisk. Alltså vi brukar säga så här, den tiden när vi var på att bygga upp butiken när han var involverad var bara som ett stort mål tror jag. Liksom pausen och allt det här negativa tog ju på oss alla såklart, men jag menar vi har ju växt ifrån det och vi har lagt det där åt sidan och jag menar det blomstrar. Det har bara gått så mycket bättre, allt blev så mycket mer klart, tydligt och bara rent av, alltså så det ska vara efter att han försvann. Sen har ju såklart vår ägare och jag fått tagit mycket diskussioner med varumärken. Det har varit mycket så här backjobb liksom. Att göra mycket, alltså liksom leva upp till de fel som har hänt innan, vilket han gjorde. Som att ha kontakt med varumärken, förklara liksom att han har gjort avtal med er som inte ens gäller för butiken eller för vår ägares bolag. Jag menar, vår ägare är en person som har väldigt många företag och butiker och som har lyckats och är väldigt framgångsrik i det. Så att hans förtroende till dem är ju väldigt starkt liksom. Och jag menar, när de förstod att det inte var en inblandning med honom utan faktiskt bara var den här driftpartnern då, så var det väl liksom lite lättare att få alla på spåret genom att vara kvar hos oss och ha en bra dialog. Men jag menar, att reda ut efter ett sånt misslyckande, det är jobbigt och det tar mycket psykiskt och tid framförallt. Jag menar, tid är ju pengar, speciellt i den här branschen. Som jag jobbar i och i butiksbranschen överhuvudtaget. Så jag menar, det är synd att det ska behöva vara, alltså, eller det är synd att det skulle blivit så här. Men jag menar, vi har gått vidare. Vår ägare säger också det, liksom, att vi har gått vidare, vi släpper det. Men jag ligger fortfarande i en juridisk twist med honom. För han är skyldig mig återigen pengar. För som sagt, återigen, vi går tillbaka till augusti. Augusti kommer ju, tror jag att tala ut min lön. Nej. Så att den augustilönen ligger fortfarande i fackets räkning och faktiskt nu i tingsrätten. Och då har han haft medling med min ombudsman på facket som jag är med i. Och försöker tugga till sig något helt annat än vad sanningen är egentligen. Så att det också blev en twist där att de drog in mig och ägaren i det. Och liksom min ombudsman ville ju få för sig liksom vad som har hänt. Och också där fick jag han en väldigt klar bild av den här människan. Att han är liksom en duktig tuggare. Liksom. Tugga på, ja. Sen förstod han väl också att nej, jag har tagit mina pengar än för den. Jag har en semesterlön som inte, eller jag har en semester och månadslön som inte är utbetalad längre. Och den ska jag ha. Jag vet inte om det har varit något annat jag vill släppa så här. Bara, skitsamma. Men den här människan, han ska ge mig mina pengar. För att det enda han ville att göra den här tiden som jag var involverad och han ville involverad i det här, det var att skada mig och få bort mig på ett jätte orättvist sätt. Så nu är det så här, rättvisan kommer tillbaka, du ska betala ut min lön. Om det är så att du inte har pengar själv, då får Kronofogden ta hand om det i tingsrätten. Då får han bli dömd igen. Och så får jag ta mina pengar från staten då. Men det är hans problem, det är inte mitt.
Om du skulle sammanfatta psykopater eller narcissister på arbetsplatsen, vad är det man ska se upp för och om du tar honom då som ett exempel i och med
ja, det. Alltså han är ju en narcissistisk psykopat. Alltså han är ju en psykopat på många olika plan skulle jag säga. Han är ju psykopatisk i det begreppet att han inte vad jag kan tänka mig har överhuvudtaget ett sympatiskt tänkande eller kännande för någon. Absolut inte. För när man beter sig och gör så här av att bara tänka på sig själv, då kommer väl narcissisten in där, liksom, att man ska tänka på sig själv och bara egen vinning och skiter i vad andra liksom, känner det vad som händer med dem egentligen, så är det ju ett farligt beteende. Och han är ju en farlig människa, det är begreppet att han kan göra nästan vad fasken som helst. Och jag menar, att känna igen en sån på en arbetsplats, alltså magkänslan, nu behöver inte säga att alla behöver vara som mig, att ha en väldigt bra känsla om folk, alltså personkännedom sådär, men magkänslan är oftast väldigt rätt när man får en dålig känsla. Och han är en sån person som man känner väldigt snabbt är väldigt oberäknelig. Och jag menar, agerandet som han har under hela den här processen, hela den här tiden, är ju extremt obalanserat. Han kommer att gå lite som han vill, tar in lite saker som inte ens har med koncept att göra i sig, pratar på men ändå inte liksom gör det. Så att, jag menar, man märker väldigt tydligt om det är en kollega eller om det är något annat med beslut med arbetsplats, så märker man ju när någonting blir bristfalligt. Och det är när rutiner inte längre är rutiner och när man faktiskt försöker dra ner sina kollegor eller de som man jobbar med rent ner i skiten och bara försöker göra allting att allt handlar om sig själv, men samtidigt liksom stänga ut det sanningar, stänga ut det vad som egentligen händer, liksom inte dela med sig av det som händer. Och jag menar, det är ju väldigt tydliga drag på en sån människa tycker jag.
Vad är dina tips om man råkar ut för en sån här person?
Nej, alltså nu är han ett särdrag i sig. Alltså han är ju en väldigt... Alltså, inte. Många har säkert råkat ut för honom. Eftersom han är ju dömd och har säkert gjort så här, om inte värre med andra människor och företag. Men jag säger så här, jag menar, vi säger en mildare variant av honom. Alltså mer kanske ett mer personlig psykopat. Alltså, det finns ju många psykopater på arbetsplatser som bara är rent av psykopatiska i det begreppen att de bara är väldigt... på vissa människor till exempel, alltså rent av elak eller gör väldigt elaka saker. Jag menar, alltså elakheter oavsett vad det är på en arbetsplats ska inte accepteras. Orättvisor och orättvisor utan förklaring överhuvudtaget, om det är från en chef, om det är från en högre uppsatt än dig, om det är från en kollega, alltså allt ska kunna förklaras på ett legitimt sätt tycker jag. Jag menar, det är inte en hemmamiljö vi är en arbetsplats som vi är på. Och jag menar, nu är ju vi väldigt nära i våran butik och i våran liksom sammanhållning så. Men jag säger bara, om man är på en vanlig arbetsplats där kanske inte man har den sammanhållningen på det sätt som vi har det, så ska man fortfarande kunna säga ifrån när saker och ting inte sköts som de ska och faktiskt när man kanske inte blir involverad i saker och ting som man ska vara involverad i för att kunna göra ett bra jobb. Att det som ska kunna vara en pik till att kanske, du vet, säga något negativt om dig när man inte har delat med sig. Det är dock som många chefer gör kanske. Jag har vänner och bekanta som också har dåliga chefer. Chefer som har varit alltså sexuella trakasserier eller varit också narcissistiska eller också psykopater, att de kanske har varit att de bara är rent av elaka och rent av så här obehagliga och bara får någon må dåligt. Jag menar, det är ju inte på något sätt accepterat överhuvudtaget. Och jag menar, om man är i en sammanhållning på en arbetsplats så ska du kunna ha någon att berätta det till, om inte facken. Absolut, och ha bevis. Nu hade jag en känsla på att den här människan skulle göra konstiga saker, så jag hade en inspelning på honom. Jag menar, min ägare och folk har ju hört den här inspelningen och de tycker det är som, de bara wow, alltså du vet, det finns ingenting att säga. De skrattgråter också lite faktiskt över det. Så att det behöver inte vara så extrema fall som han, den här personen är, som var involverad med mig och med vårt företag. Men jag menar, psykopater, narcissister på arbetsplatser, det är jättevanligt. För jag tror att många människor idag, speciellt kanske säljarroller och lite så här ledarroller, har nog oftast lite så här psykopatiska eller narcissiska drag tror jag idag. Men det är det här kanske att makten tar över dem lite för fort och att de inte kan hantera egentligen då vad som faktiskt är en ledare och vad som är en chef. Och sen så kommer det här personliga in. Och jag tror att det väldigt lätt kan forma en person som sitter i en maktposition till att bli narcissist, psykopat tror jag. Att man inte har kanske ett starkt grepp om sig själv och att man vill leva in i en roll som kanske egentligen inte, som man egentligen kanske inte är, men som man vill bli. Och då blir man det kanske väldigt mycket extremare än vad det egentligen ska bli. Det kanske där är narcissismen kommer in många gånger tror jag.
Det är en väldigt sjuk historia. Och egentligen så tänkte jag så här, varför ska jag berätta det här? Men det är så här, det är så sjukt patetisk, alltså sorglig historia. Den här människan har bidragit till mitt liv och till vår ägares liv och till butikens liv och till centrumledningens liv, alltså allas liv som var involverade i det här. Och jag tycker bara att man kan skratta åt det nu ett tag senare. Men jag tror att det enda jag vill få med utöver det här är nog bara att gå på magkänslan och låt ingen trycka ner dig. Alltså det är speciellt på en arbetsplats. Jag menar, om du nu, Emily, är min chef och jag till exempel är din, ja men, en ansvarig, kanske en avdelningsansvarig exempelvis, och du är liksom den högsta chefen. Du ska ju inte då komma och ta min plats, utan vi ska ju vara bekväma i våra platser. Och att vara väldigt tydlig på en arbetsplats vad din position är och vad dina arbetsgifter är väldigt tydligt för vanlig personal också. Jag tror det som är viktigt att få med också, att alla ska kunna ha en tala på en arbetsplats, oavsett om de är stor eller liten. För att jag tror att det är mycket lättare att göra en väldigt mer givande arbetsplats då. Och då finns det ingen plats för psykopater eller narcissister, eller hur?
Mikael Larsen, du är relationsexpert och nu har vi precis lyssnat på berättelsen kring den här kollegan eller ja, driftpartnern. Vad tänker du när du har hört det här?
Att hon hade en rätt magkänsla från början när hon mötte honom. Hon sa bland annat att det var som han var en för detta drogmissbrukare. Att han hade något, att han var lite så här tjena med människor och klämcheck som man säger Skåne, det vet jag inte om man säger, men så skulle det vara lite charmig och trevlig utåt. Men som senare såklart försöker manipulera och ta mer och mer makt. Det finns ju mycket i hennes berättelse som där han ställer sig nära henne och bara har ett konstigt beteende. Och ja, det här är en mycket, mycket märklig man.
Också hur han kommer in i den här butiken och bara ska möblera om och stoppa i varor där som inte alls hör hemma.
Och det här när han tittar på den här kvittospermen där det har gått helt korrekt till, men att han ändå ska försöka få det till att verka vara någonting lurt bakom det hela. Det är ju för att dölja sin egen lurighet.
Upplever du honom som manipulativ?
Väldigt hal som en hål, som man säger. Det är han definitivt. Och faktiskt när man lyssnar på berättelsen, han är ju väldigt obehaglig. Du får inte riktigt grepp om vem han är heller. Det hör vi också när vi lyssnar på detta. Att det är en person som är svår. Var finns han någonstans? Han glider runt där och förändrar och fixar och trixar och har sig.
Och hon beskriver också det här tuggandet hela tiden.
Ja, exakt. Ja, ja.
Det är väldigt återkommande. Ja. Det är ju någonting som hon verkligen reagerar på. Mm. Susanna får ju till slut inte sin lön utbetald. Och hon kämpar ju med det här. Än idag, vad säger du om att man utsätts för något sånt här på arbetsplatsen, att faktiskt inte få sin lön?
Ja, men det är ju en effektiv och fruktansvärd härskarteknik, för det handlar ju om ens fysiska överlevnad. Att kunna betala hyra, köpa mat, räkningar, det är ju ett sätt att sanktionera och bestraffa. Och det är ekonomiskt våld, det är det. Det borde den här arbetsplatsen se till att lösa.
Vad ska man göra om man råkar ut för en psykopat eller narcissist på arbetsplatsen, tycker du?
Prata med de förtroendevalda som finns som kan sån här, både rent juridiska men också som vill och kan lyssna på en, vad man har att säga, och som tar det på allvar. Och får du inte hjälp, gå någon annanstans, se till att få den hjälpen du ska ha.
Hur tycker du att man känner igen en psykopat eller narcissist på arbetsplatsen? Då kan vi både prata en chef, en kollega eller som i hennes fall en driftpartner. Det kan vara på så många olika
sätt. Han är ju ett exempel på den lite mer hala, slingiga så här. Men jag vet inte varför jag tänker på Gollum i Sagan om ringen, men det är bara någonting som kommer upp när jag tänker på, om du har sett filmen. Men alltså problemet när du har en chef som har sån, det är att du är ju samtidigt beroende av den personen för att ha ditt jobb. Så att det är ju en väldigt svår situation att vara i. Och det här vet ju de personerna, så de utnyttjar ju det. narcissister och psykopater vill att man ska vara rädd så man fogar sig. Så att de kan härska och kontrollera. Så även om man är rädd och känner obehag, bjud inte på det för den personen, även om det kan kännas omänskligt svårt. Ta din sårbarhet med de människorna som lyssnar och som är genuina med dig. Men psykopater och narcissister på arbetsplatser, det är oerhört vanligt, för att särskilt bland narcissister, alltså en sak som är viktigt och klart för sig är att en psykopat distraheras inte av känslor. Så de kan ofta komma väldigt högt i hierarkin bland chefer och i ledande positioner. Därför de har ingenting, de tar inte hänsyn, de tar sig bara framåt mot sitt mål. Och narcissistiska personligheter, de söker sig till vissa specifika yrken där de kan vara i rampljuset och synas och höras. Och bli bekräftade. Skillnaden, den största, en av de stora skillnaderna i alla fall, mellan en psykopat och en narcissist, är att psykopaten behöver inte, de är långt ifrån alltid intresserade av att synas och höras. Men det är narcissisten. Psykopaten bryr sig inte om bekräftelse i alls samma dag som en narcissist, ja.
Men om man har till exempel en chef eller en kollega som är psykopat eller narcissist på arbetsplatsen, visst att rådet kanske är lämna, men det är ju inte alltid så lätt
heller. Det kan man ju inte. Det är samma sak som att säga i ett parförhållande. Säg att du sitter med lån på ett hus och du har barn. Vadå, det är inte bara att lämna. Det är så lätt som från utoms, ja, men lämna, se upp där, sök ett nytt jobb. Så enkelt är det inte alltid, verkligheten och filosofin, idén om att man ska inte ta, vad ska man säga, skit som det heter, ursäkta språkbruket, men det hör man ju ofta att man inte ska ta, men det är ju en sak att det är så i teorin men något annat i praktiken. Omständigheterna kan vara så svåra för människor så att det inte bara inom situationstecken är att lämna.
Finns det någonting annat som du tycker är viktigt att ta upp, någonting som du har tänkt på?
Nej, men jag lyssnar på den här berättelsen och tänkte, det här är ju samtidigt en kvinna som är ett stark och har skinn på näsan. Hon kommer att ta sig igenom detta och reda ut det, för det är en tuff kvinna.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 10 i säsong 1 där Johanna berättar om en chef som hon hade som var psykopat och där 20 personer lämnade, men han är kvar. I nästa avsnitt så möter vi Sebastian som berättar om en destruktiv relation som han hade när han levde med en kvinna som utsatte honom för psykisk misshandel. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram. Podplay.